Ja, idag kommer vi haka i lite det som Sandra hade i inledningen här med ditt liv senaste åren. Också där vi sjöng att du är alltid god Gud i alla livets faser. Din godhet varar genom allt. Ibland blir inte livet riktigt som man har tänkt sig kanske, eller drömt om. Ibland blir livet lite annorlunda. Det kan vara framtidsplaner och drömmar som man har byggt upp. Eller liksom drömt som kan gå sönder på olika sätt. Hur hanterar man det? Jag är ju ofta på häktet varje vecka. Och många gånger så sitter man och försöker peppa människor, män och kvinnor. Att även om livet har gått sönder, även om livet, liksom det liv man har levt har kraschat, så finns det finns en väg framåt och det finns ett liv som är värt att leva. Och livet kan bli bra, även om det inte blir som det var innan. Men det kan bli bra ändå, fast på ett annat sätt. Men det kan ibland vara lite svårare när det kommer närmare en själv att säga till sig själv. Ibland kan det vara lättare till andra än till sig själv. Men det är där vi ska kliva in i predikan idag då. I november så har vi ju under två söndagar följt Paulus. Och Paulus är ju en gigant i Nya Testamentet. Han har ju skrivit massa brev och halva apostelgärningarna typ, eller lite mer, handlar om Paulus. Så det är ju lite tajt att klämma in Paulus på tre predikningar. Det fattar ni. Men vi har ändå liksom försökt följa honom i hans liv med två nedslag. Så blir det tredje idag då. Jag predikade ju om hans första ungefär 35 år kan man säga. Om omvändelse och väntan och att Gud använder vem han vill. Och förra söndagen predikade Johan om Paulus sändning, driv och kamp. Och att Gud vill använda oss mitt i livet. Och idag då så ska vi prata om Paulus sista period i livet. Och man vet inte exakt riktigt, men ungefär så blev Paulus 60 år. Han dog antagligen ungefär år 64 eller några år efter det. Och den här predikan har temat fängelse, mentorskap och arv. Och att Gud vill använda oss hela livet ut. Och egentligen kanske skulle varit, när jag tänkt efter sen, så kanske rubriken skulle varit häkte, mentorskap och arv. Det stämmer lite mer. Eller, ja, ni kommer fatta. Men en liten tillbakablick bara. Många av er har kanske koll på Paulus liv. Men en liten liksom tillbakablick. Paulus hade delat evangeliet och planterat församlingar. Han hade varit ute under tre liksom stora missionsresor, brukar man kalla det. Så han hade varit i nuvarande Turkiet, Grekland. Och utgått från församlingen Antiochia i södra Turkiet. Nuvarande södra Turkiet. Och trots det så var ju inte de kristna kyrkorna så stora än. Det sa Johan förra söndagen, ni som var här då. Och det finns en sociolog som heter Rodney Stark som har skrivit en del böcker om den kristna kyrkans historia och forskare det. Och han menar att ungefär år 100 så var de kristna bara 8000 i hela romarriket. Jag vet inte om det stämmer. Men att det sen varje tioårsperiod ökade med ungefär 40%. Så år 300, då fanns det ungefär 6 miljoner kristna istället. Och nu är vi då ungefär år 57 kanske. Strax före år 60. För ungefär år 57 så begav sig då Paulus till Jerusalem. Och han... På vägen till Jerusalem så blev man varnad i Caesarea av en profet som heter Agabos. Jag ska läsa några verser där, vad Agabos säger till Paulus. I vers 10. Vi hade varit där i flera dagar i Caesarea. Alltså. Då en profet vid namn Agabos kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa: så säger den helige anden, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå till Jerusalem. Då svarade han: Varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa: må Herrens vilja ske. I Lukas som har skrivit här och som är en av dem som vi som lugnade ner sig. Och det blir precis som Agabus har profeterat, ungefär i alla fall. Det avslöjas en stor sammansvärjning mot Paulus för att mörda honom när han är på väg till in i Jerusalem. Och istället så blir han tillfångatagen av romerska trupper då, och satt och förs till romersk häkte i Caesarea igen. Där, precis där Agabus varnade honom. För att få ställas inför ståthållaren Felix. Men det blir ingen rättegång då. Utan Paulus, han får sitta kvar i häktet i typ 2 år. Och en del av er vet att i Sverige får vi kritik för att vi har långa häktningstider. Vi har fått kritik av både EU och FN för att vi har så långa häktningstider i Sverige. Människor sitter väldigt länge i häkte i Sverige jämfört med många andra länder. Och nu har jag varit 15 år på häktet som pastor. Men jag har nog faktiskt bara en enda gång under alla de åren träffat en person som har suttit uppåt 2 år i häkte. Och den personen var ju helt, alltså det var inte bara psykiskt det hade tagit på honom utan även fysiskt. Alltså kroppen börjar lägga ner liksom, när man sitter inlåst så länge. Man mår inte bra helt enkelt. Nu vet vi inte exakt hur det såg ut när Paulus satt i häktet. Men 2 år i häkte är tufft. Och ni ser ju här. Här ska jag föreställa en bild på Paulus. Han är ju typ några år äldre än mig. Bara han ser lite sliten ut. Det kan man ju nästan. Det var nog tufft i häktet. Han ser mer ut som 89 kanske. Eller 102. Det är först när en ny romersk ståthållare kommer på plats, Festus, som det blir rättegång. Men då vädjar ju då Paulus till kejsaren i Rom. Han var ju romersk medborgare, det vet ni, jag sa första predikan att ungefär 10% av de som bodde i romarriket, de var romerska medborgare. Och Paulus hörde ju till den lite exklusiva gruppen så att säga. Han var romersk medborgare och då kunde man vädja till kejsaren i Rom. Och då liksom, hade man gjort det, då var man tvungen att bli förd till kejsaren i Rom också. Och få sitt fall prövat där. Även Herodes Agrippa kommer och förhör Paulus. Och det slutar med lite småberömda ord i Apostlagärningarna 26 som jag tänkte vi kan läsa också. Agrippa, han var liksom kung kan man säga över Judén, över de här områdena lite. Han tillhörde en kungasläkt som hade liksom romarrikets förtroende att vara ha makt över de här områdena. Då ska vi se, 28 där ja. Agrippa, svarade Paulus, det går fort för dig att få mig till kristen. Fort eller långsamt, svarade Paulus. Gud give att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag, men utan de här bojorna. Kungen och ståthållaren och Berenike, det var Herodes syster, samt deras uppvaktning reste sig nu. Och när de hade dragit sig tillbaka sa de till varandra: den mannen gör ingenting som förtjänar döden eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus: om han inte hade vädjat till kejsaren, då hade han kunnat friges. Men han hade ju vädjat till kejsaren Paulus. Jag vet inte om det var i panik eller om det var av god liksom, strategi och Guds ledning. Det kanske man kan tänka att det var. Men han sätts i alla fall på en båt och så startar då hans färd till Rom. Som ju ni som har läst Apostlagärningarna vet att det går inte supersmidigt färden. Bland annat så blir det skeppsbrott strax vid Malta. Men till slut då, ungefär år 60, så kommer han till Rom. Och vad händer? Jo, men han sätts i husarrest. Inte häkte, men husarrest. Han får antagligen hans lärjungar, eller inte hans, men lärjungar och församlingsbor hade antagligen fixat ett hus till honom där han kunde få bo. men han får hålla sig i huset. Det är lite som man har fotboja idag, ni vet. Så kan man få gå till jobbet och jobba, och sen måste man vara hemma en viss tid så länge man har fotboja. Väldigt strikt. Så ungefär som om man hade fotboja kanske. Och liksom i väntan då på att komma inför kejsaren. Och antagligen så var det då han skrev Efesierbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet och brevet till Filemon. Och apostlagärningarna, hela apostlagärningarna avslutas ju så här i de sista verserna i apostlagärningarna. Där stannade Paulus i hela 2 år på egen bekostnad. Han fick pröjsa för det själv också. Han tog emot alla som kom för att besöka honom, och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad. Så även om han hade typ fotboja så hade han ändå stor frihet och fick möta många människor. Och sen kan det ha varit så då att Paulus tog sig ända bort till Spanien. Att han blev frisläppt efter ungefär 2 år i husarrest. Och sen då kom tillbaka till Rom igen och blev fängslad under kejsar Nero. Och år 64 så brann ju Rom. Och enligt ryktet som började sprida sig så var det ju kejsaren själv som hade tänt på stan. Och då gjorde kejsar Nero så, för att liksom lägga skulden på någon annan, så la han skulden på de kristna. Så det blev en stark förföljelse mot de kristna. Och då kan det ha varit i sammanband med den förföljelsen som Paulus då fängslades och sen avrättades. Eftersom han var romersk medborgare så kunde han inte korsfästas eller någon annan vidrig död, utan han fick halshuggas. Det var den barmhärtiga avrättningen för romerska medborgare. Och de där sista åren då så skrev han också brev till Timoteus och Titus bland annat. Ja. Och man kan ju då tycka att Paulus karriär, den stört dök ju i slutet. Från att ha varit mannen som liksom hela kyrkan talade om, som hade rest runt överallt, planterat församlingar överallt. Alla kände ju till Paulus. Och så hamnade han i häkte i 2 år. Och sen i husarrest i 2 år. Ibland så blir inte livet som man har tänkt sig eller planerat. Och det kan ju vara olika grejer. Man kan bli sjuk, ens livspartner kan bli sjuk, det kan bli skilsmässa. Yrkeskarriären kanske liksom inte slutar på topp, utan man kanske blir utbränd eller man kanske blir arbetslös istället i slutet. Vi har några goda vänner som för länge sedan var missionärer, och sen så fick kvinnan i familjen MS, och så fick de liksom lägga sin missionskallelse på hyllan, som var jobbigt för dem. Vi hade någon granne som var pensionär, och sen precis när hans fru också blev pensionär så hittade han henne i sängen död hemma en morgon. Hon dog precis när de hade blivit pensionärer tillsammans. Allt blir ju inte riktigt som vi har tänkt eller planerat ibland. Det vet ju alla av oss, tror jag. I alla fall om man har levt några år. Men det kan bli bra ändå. Och det tror jag vi kan ta med från Paulus liv. Liksom, även om det är en snabbspolning genom Paulus liv. Vi får följa honom ända in i det sista nu idag. Då, så kan vi ta med det att det kan bli bra ändå. Gud kan använda dig även om du blir sjuk. Gud kan använda dig även om du blir ensam. Gud kan använda dig även om livet har stopp på något annat sätt. Paulus, han kunde ju inte resa. Ja, han kanske fick resa lite de där allra sista åren då innan han. Men de där 4 åren i alla fall i häkte och husrest, så kunde han ju inte resa längre. Men han kunde skriva brev. Och i Rom i alla fall så kunde han ju ta emot besök. Det kom människor till honom. Och så fick han fortsätta att dela evangeliet, fast på ett annat sätt. Det var inte som innan att han kunde resa på sina missionsresor och plantera församlingar. Det blev på ett annat sätt. Och ett annat sätt som han fortsatte att vara liksom delaktig i andra människors liv, det var ju att vara mentor, det andra ordet då, för dagen. Och en av de tydligaste mentorrelationerna, det är mellan Paulus och Timoteus. Som en del använder liksom som någon sorts mönster för hur man kan vara mentor till en annan även idag. Och de träffades på Paulus andra missionsresa. Alltså ett helt gäng år innan han blev fängslad. Och det berättas om i Apostlagärningarna 16. Och då står det så här i vers 1. Då kom Paulus till Derbe och till Lystra, och där fanns en lärjunge som hette Timoteus, vars mor var kristen judinna medan fadern var grek. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonion. Denne Timoteus ville Paulus ha med sig på resan. Timoteus, han hade gott rykte. Det var jätteviktigt att ha ett gott rykte. Och dessutom då så hade han en judisk mamma och en grekisk pappa, vilket gjorde att han antagligen var liksom hemma i båda kulturerna, båda världarna, precis som Paulus. Så, och Paulus på något sätt, han såg Timoteus och tänkte, det här är en kille som jag vill ha med mig. Och tidigt så ger han Timoteus stort ansvar också. Redan i kapitlet efteråt, i Apostlagärningarna 17, så blir det kaos i en stad som heter Beroja. Då kommer det judar från Thessalonike, där de hade varit innan, där det också hade blivit lite kaos, och kommer till Beroja för att de vill ta Paulus till fånga. De vill liksom sätta dit honom. Så Paulus, han är tvungen att fly till Aten. Alltså, nu är vi i Grekland, det fattar ni. Men då lämnar han kvar sina medarbetare Silas, som hade hängt med Paulus lite längre än Timoteus, och Timoteus i Beroja, mitt i kaoset där. Så lämnar han kvar dem att styra upp, liksom, att det ska få bli en församlingsbildning där. Så Paulus ger Timoteus stort ansvar tidigt. Och när han då sen skriver från häktet i Caesarea många år senare till Filippi, så skriver han i Filipperbrevet 2, 19 och 22 så här om Timoteus. Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus till er, så att jag kan få nyheter om er och var vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far, så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Så Timoteus, han var viktig för Paulus. Han var som en son. Paulus kände sig nästan som en farsa till Timoteus. Och Paulus uppmuntrar Timoteus oerhört mycket. I första och andra Timoteusbrevet så lär det vara så att han uppmuntrar Timoteus 25 gånger. Att han inte ska ge upp. Ge inte upp. Och liksom, han kallar honom sitt kära barn. Om vi läser i andra Timoteusbrevet, i början i kapitel 1 och så vers 6-8. Då skriver han så här till Timoteus då, Paulus. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är fången för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Så skriver han till honom. Och det tänker jag, det kan vara ord till oss idag också. Låt inte modlösheten dra ner dig. Paulus skriver det till Timoteus, men vi kan tänka att han skriver det till oss idag också. Låt inte modlösheten dra ner dig. Minns vad Gud har gjort i ditt liv. Kom ihåg, vad har Gud gjort i ditt liv? Även om det kanske känns tungt eller tufft eller mörkt, eller Gud känns långt borta just nu. Tänk tillbaka. Vad är det Gud har gjort i ditt liv egentligen? För det tredje, blås liv i de nådegåvor Gud har lagt ner i dig. Låt det komma liksom syre in i det Gud har lagt ner i dig igen. Låt den helige ande få blåsa liv in i det som finns i dig. Och för det fjärde, skäms inte för evangeliet. Skäms inte. Det kan vara lätt att göra det ibland i vissa situationer. Men Paulus uppmuntrar oss att inte skämmas. Och sen så talar Paulus för det femte om självbesinning. Och då kan man ju ofta tänka att självbesinning, det handlar om att man inte har för höga tankar om sig själv kanske. Att man liksom inte sätter sig på för höga hästar eller vad man säger. Men det skulle också kunna ju vara att en självbesinning att inte tänka för lite om sig själv. Att tänka, men jag kan inte, eller jag har ingen plats längre. Eller en självbesinning att inte tänka för lite om sig själv. Och alla av oss kan, oavsett hur livet ser ut, till och med om du skulle hamna i häktet, då får man inte ringa någon, man får inte ha någon internetkontakt med någon, man får inte liksom göra någonting. Det enda man kan göra det är att skriva brev. De går dock via åklagaren, så åklagaren får läsa allt, men man får skriva brev. Till och med då så kan man faktiskt uppmuntra människor. Paulus, han liksom hela Timoteusbreven håller han på att uppmuntra Timoteus. Ge inte upp. Kom igen. Ta vara på det Gud har lagt ner i dig. Gud vill använda dig. Och det kan vi göra varenda en av oss, oavsett hur livet ser ut. Vi kanske blir gamla, vi kanske inte kan skriva längre, eller vi kan, men då kanske vi kan ringa, eller vi kanske inte kan skicka mejl, men då kanske vi kan skriva ett brev istället. Ja, ni fattar. Det finns alltid en möjlighet att uppmuntra. Och så får vi komma ihåg att Gud har inte gett någon enda av oss modlöshetens ande. Ja, sista grejen då. Arvet. Vad är arvet efter Paulus? Man skulle kunna formulera det så här. Arvet från Paulus är en tro som håller att leva ett vardagsliv i och att också dö på. Att leva ett vardagsliv i och att dö på. Mikael Tellbe, första gången jag predikade så hade jag med, visade upp Mikael Tellbes bok Paulus mot väggen. Och i den så skriver Mikael Tellbe så här. En viktig anledning till den tidiga kristna rörelsens framgång blev deras koppling till vardagen. Paulus var högst delaktig i att forma en rörelse som byggde på husförsamlingar där hela familjen inkluderades, där de personliga relationerna stod i fokus. Det var inte byggnaden som stod i fokus, utan hemmet, inte prästen, utan lekmännen, inte söndagen, utan vardagen. Det var i de nära relationerna tron skulle gestaltas. Så skriver han i slutet om, i boken om Paulus. Så tro i vardagslivet, det kan vi ta med som ett arv från Paulus. Tron är en tro som vi får ta med och leva i vardagslivet. Men också en tro som är värd att dö för. Och när Paulus skriver då, i andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 6-8. Så skriver Paulus så här ju, att mitt eget liv utgjus redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Alla. Paulus får ju också gå i döden sen då. Det kanske är något eller några år eller något strax efter han har skrivit det till Timoteus, som han sen blir avrättad för sin tro. Och som ett grundläggande tema nästan kan man säga i Timoteusbreven, och som vi också kanske kan tänka att Paulus vill skicka med till oss idag, det är från andra Timoteusbrevet 2:1. Då står det så här. Och du mitt barn. Ja, då kan du tänka att nu skriver han det till Timoteus som han såg som sitt barn. Liksom. Men jag tror vi kan räkna in oss själva där också. Att du kan tänka att ja, men det här är till mig idag. Och du mitt barn. hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Vi är i olika lägen i livet, allihopa av oss ju. En del är unga och en del är äldre. En del går i skolan, en del är i början av karriär eller kanske i början av föräldraskap med småbarn. Och en del är pensionärer eller på väg att bli pensionärer. Man har vuxna barn som har egna familjer till och med kanske. En del drömmer framåt och en del drömmer mer bakåt och tänker på hur blev livet egentligen. En del har inte mött så mycket motgångar alls och en del har mött mycket motgångar. Men kanske kan vi alla ta med ändå någonting från Paulus liksom de här sista åren i livet. För det första, livet blir inte alltid som vi har tänkt eller planerat. Men Gud vill använda oss ändå. Oavsett hur livet än blir. För det andra, vi kan alltid, hur livet än blir, så kan vi alltid få vara med och uppmuntra andra runt omkring oss. I deras tro. Och för det tredje, vi kan som Paulus få leva våra liv i vardagen och kämpa den goda kampen, bevara tron, fullborda vårt lopp. Och till och med tänka att som Paulus att tron är värd att dö för till och med. Och var vi än är och hur livet än ser ut så får vi hämta styrka i nåden som vi får genom Jesus Kristus. Det är Paulus arv, kan vi säga, till oss idag.